Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Hjärtligt välkommen till podden En svensk tiger om modern historia. År 1980 så hade en tv-serie premiär som skulle slå alla tittarrekord på tv. En amerikansk tv-serie, och den presenterades så här för tittarna.
This is Shogun, the staggering saga of feudal Japan. The story of ruling warlords battling for ultimate supremacy. They are challenged by a stranger from across the seas, John Blackthorne, the one man with the power to change Japan's destiny for all time. Starring Richard Chamberlain and Toshiro Mifune, the epic tale of power and passion, beauty and tragedy. That is Shogun.
Det här var alltså trailern till tv-serien Shogun som kom 1980. Shogun, som nu återkommer på i tv-rutorna i en ny version av den här tv-serien, producerad av amerikanska FX Productions, som får lysande kritik och tar världen med storm. Den får 99% godkännande till exempel av den internationella webbtjänsten Rotten Tomatoes. Shogun bygger på en roman från 1975, utkommen på svenska 1977 av den australisk-brittiske författaren James Clavell, och utspelar sig i det feodala Japan år 1600. Med oss idag har vi forskaren Tobias Hübinette, docent Tobias Hübinette, lektor i interkulturella studier på Karls universitet och aktiv inom Asian Studies. Hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
Du har läst romanen Shogun, har jag förstått.
Det har jag gjort.
Berätta, vad tyckte du om den?
Jag läste den när jag var väldigt ung. Och jag minns inte om jag läste den innan eller efter att tv-serien hade gått på SVT. Men jag minns att den betydde mycket för mig personligen genom att jag är adopterad från Sydkorea. Och visserligen är det ju ett helt annat land än Japan. Men det var på något sätt en slags kontakt med den delen av världen då, där jag har mitt ursprung.
Idag ska vi prata om Shogun utifrån hur den här romanen och den här berättelsen påverkade västerlandet, som det abstrakta begreppet, men hur du påverkade bilden både av Japan men också av östra Asien överhuvudtaget. Det har sagts att ingen populärkultur överhuvudtaget har påverkat den här bilden så mycket som just Shogun-berättelsen. Kan jag berätta lite kort att den här James Clavell, som han då hette, författaren, han var under andra världskriget kapten i brittiska Royal Artillery, och han kallar sig också själv för brittisk imperialist i själ och hjärta, och han tillbringade halva kriget i japansk krigsfångeläger. Du känner till slaget han var med om, slaget om Singapore. Vad kan du berätta om det?
Ja, precis. Det var den stora katastrofen, kan man säga, för brittiska imperiet, britterna då, under andra världskriget, i just kriget i Asien. När Singapore föll då, så innebar det i mångt och mycket början till slutet på inte bara de brittiska utan även de andra europeiska kolonialimperiernas fall, som sen skulle följa då efter andra världskriget. Det var också där som den största brittiska armén kapitulerade helt enkelt.
För den som då inte känner till Shogun och berättelsen, så handlar den alltså om en engelsman som lider skeppsbrott i Japan år 1600. Vad händer med honom i Japan i berättelsen om Shogun?
Det är ju egentligen är det ju i grunden en berättelse om när två kulturer möts, eller representanter för två kulturer då. Dels är det ju den engelska då, protestantiska kulturen, sen är det den japanska då, som vi skulle kunna benämna som den konfucianska i det här fallet. Genom hela romanen så löper de här, kan man säga, skulle kunna kalla det kulturkrockarna då, på alla nivåer, på en språklig nivå, religiös nivå. Det handlar om synen på kroppen, det handlar om synen på även hygien och sådana saker. Till slut kan man säga att den här huvudpersonen då, engelsmannen, Anjin San som man kallas, han gör det som man inom antropologin ibland kallar som att han go native, alltså han blir en infödd. Han blir som en infödd, nästan mer en infödd än vad de infödda själva så att säga. Han blir tillsammans med en japansk kvinna och han väljer på något sätt den kulturens sida.
Det finns en alternativ civilisation som kanske till och med är överlägsen den västerländska civilisationen på vissa sätt. Eller har jag fel?
Ja, nej, det är definitivt det handlar om. Det är en slags motbild till det europeiska i det här fallet. Och det engelska som då frammanas och som genom historien då brukar gå under namnet Orienten. För det är där Japan kan man säga representerar här.
Vad är Japan då i Shogun? Om man skulle liksom beskriva på ett abstrakt plan. Vad är det för det är ju inte Japan, utan det är ju en västerländsk berättelse om någonting. The other, som man säger på akademiskt språk.
Ja, precis. Det är ju ett feodalt samhälle och det är ju på sätt och vis i Europa också, om än inte på samma sätt. Alltså, för då har ju Europa börjat kasta loss då, och 100 år senare så börjar industrialismen och sådär. Och särskilt gäller det kanske England då, som ligger före här på 1600-talet. Så det är ett feodalt land som är då besatt av krig och som där männen är mer män än vad europeerna är och där kvinnorna dessutom är mer kvinnor än vad europeiska kvinnor är. Så det är en extrem form av både maskulinitet och femininitet kan man säga då. Och det är också en plats där normer och regler kretsar väldigt mycket kring heder och kring att tappa ansiktet och så vidare. Den typen av föreställningar då som alltid har varit förknippade med den så kallade orienten då, vare sig vi talar om den muslimska världen eller den hinduiska eller den konfessianska i det här fallet då.
Det du berör då anknyter direkt till begreppet orientalism som framförallt då den palestinska forskaren Edward Said är förknippad med den här boken Orientalism. Och det har ju då, det har varit Japan, det har varit Kina, det har varit Mellanöstern, det har varit den muslimska världen, det har varit Ottomanska imperiet. Det har varit väldigt mycket som liksom har företrädat orientalismen. Hur skulle du beskriva orientalism som ett begrepp?
Ja, så som Said var ju då litteraturvetare i första hand, så det han tittar på det är ju några av de mer kanoniska europeiska och västerländska romanerna då. Även en del dikter och ett och annat teaterstycke också nämns där. Och det han visar på är helt enkelt att det finns en gemensam berättelse om den här delen av världen som man har odlat i Europa och västvärlden då sedan lång tid tillbaka. Det är svårt att säga hur lång tid det handlar om, men när det gäller just den här delen av Asien så kanske man skulle kunna säga att det börjar med Marco Polo och sen fortsätter det bara.
Och Marco Polo, han var i Japan år 1307 och gav en skildring av Japan.
Det är lite oklart exakt var Marco Polo var då, men han var ju i den här delen av världen. Han befann sig ju vid mongolkejsarens hov kan man säga då, i Kina. Och Kina på den här tiden hade liksom idag då mycket kontakt med de omkringliggande länderna, så Marco Polo skriver exempelvis om det som är dagens Korea, liksom om det som är dagens Japan, och det är möjligt att han kanske också till och med besökte Japan.
Om vi då backar bandet här, återgår till Shogun lite grann, så ska man kanske redan nu kanske berätta då att det bygger faktiskt på en verklig händelse. It's based on a true story, som det heter i all populärkulturell historia nästan. Den här engelska huvudpersonen hette i verkligheten William Adams och levde 1564 till 1620. Och han var då mycket riktigt en engelsk sjöfarare, en lots som det då heter i den här shogun-historien, som år 1600 faktiskt nådde Japan och blev den första engelsmannen att besöka Japan. Han var led skeppsbrott vid ön Kyushu och fördes inför Tokugawa Ieyasu, som levde 1543 till 1616, den första shogunen vid Tokugawa shogunatet. Och det här är ju en Tokugawa är ju då en väldigt berömd person, eller hur? Vad kan du berätta om Tokugawa Ieyasu?
I japansk historieskrivning så räknas han som den personen som enar Japan, kan man säga, i någon slags modern bemärkelse. Innan dess har Japan varit delat i olika, kan översätta det med klanhövdingar om man så vill, det är krigsherrar som har bekämpat varann. Men från och med slutet på 1500-talet så inleds en process då som då avslutas, kan man säga, med Tokugawa Ieyasu, som då upprättar ett styre över det som i stort sett är dagens japanska öar.
Så en sorts Gustav Vasa gestalt skulle man kunna kanske jämföra med Henrik den VIII eller någonting sånt där?
Ja, något åt det hållet för japanernas del.
Adams representerade då för engelsmännen en sorts föds för handel med Japan. Och det här är ju också väldigt viktigt i shogun, att Anjin, alltså den här gestalten Adams, eller Blackthorn som han då heter i shogun, han är ju då inte liksom adelsman eller någonting sånt där, eller riddare, utan han är ju liksom borgerlig. Han är en handelsköpmans gestalt, representerar det som är på gång i Europa då, köpmannarevolutionen, att via handel representerar det som vi då kallar för tidig modern tid.
Ja, ja visst, han är en representant för en handelskapitalism då, som är väldigt förknippad just med holländarna och engelsmännen inte minst, och som konkurrerade med en annan äldre, mer feodal typ av, det är nästan svårt att kalla det kolonialism, men det var ju en slags kolonialism det också, det är portugiserna och spanjorerna då som representerar den.
Och de är katoliker. Och det här är ju också viktigt, att det är liksom den här expansiva, framåtblickande protestantismen, och nu pratar jag liksom stereotyper såklart, mot den här liksom bakåtblickande katolicismen, papisterna som är the bad guys i shogunberättelsen, nämligen jesuiterna.
Och detta är dessutom under en tid när huset Habsburg regerar över både Portugal och Spanien, vilket gör att den katolska delen av Europa då är liksom extra mäktig. För då behärskar man både de portugisiska och spanska kolonierna samtidigt.
Poängen med Adams då, när han dyker upp där i Japan år 1600, så han då så småningom bestämt sig att stanna i Japan. Och han ges då samurajstatus, och han ges en förläning, och han tar en japansk fru och tar också då ett japanskt namn, Miura Anjin. Alltså att han tar det här, att han är lots som sitt namn. Poängen är att runt mitten av 1800-talet så tar britterna upp den här legenden om William Adams och gör den till en massmedial, populärkulturell legend som är väldigt viktig för Storbritannien. Och här ser vi liksom de allra första berättelserna som sen kommer att få sin fortsättning i romanen Shogun, kommer på 1970-talet. Varför tar britterna upp William Adams? Varför han är av intresse just i mitten av 1800-talet?
Under mitten av 1800-talet då har Japan slagit in på moderniserings väg, som egentligen är detsamma som västerlandisering då. Det har man gjort frivilligt, kan man säga. Man inser att de omkringliggande länderna, de har ju mer eller mindre blivit europeiska kolonier, och det vill man undvika. Och den mäktigaste staten då på den västerländska sidan då, det är ju naturligtvis brittiska imperiet. Så Japan, ett allt mer moderniserat och västerlandiserat Japan, som då tittar väldigt mycket på Storbritannien, utvecklar då vänskapliga relationer med Storbritannien och vice versa. Vilket gör att under en period, och det här är då innan andra världskriget ska man komma ihåg, för då blir de ju fiender, så råder det en ganska god relation mellan Japan och Storbritannien. Så till en milda grad att man exempelvis runt 1900 ingår ett fördrag som kallas The Gentleman's Agreement i både brittisk och japansk historia, där man egentligen delar upp den här delen av Asien emellan sig. Britterna får fria händer i framförallt Sydostasien, medan Japan får fria händer i framförallt Nordostasien. det vill säga norra Kina inklusive Koreahalvön.
Och det här gör då att den här William Adams-legenden expanderar och tar sig allt fler uttryck. Ibland så görs då de första romanerna om William Adams. Clavels bok om Shogun blir, hur man än ser på det, den mest kända manifestationen av William Adams-legenden. Västerlandets tolkning av Japan specifikt. Du nämner till exempel operan Puccini-operan som hade premiär 1904. Puccini, italienske operamakaren Madame Butterfly, eller Madama Butterfly, som en viktig manifestation av västerlandets syn på Japan. Jag som inte har sett den här operan någon gång, berätta om Madame Butterfly.
Ja, den bygger då på ett manus som i sin tur bygger på, apropå det här med en sann historia då, en berättelse om en västerländsk man då, som faktiskt åker till Japan och blir tillsammans med en japansk kvinna, gifter sig med en japansk kvinna. Den är löst baserad på en verklig person då, helt enkelt. Och i den här operan då, så, som då kan man säga överflödar av det jag i alla fall skulle kalla orientalistiska fantasier då om Japan, så är det väldigt mycket då, det kretsar väldigt mycket kring det här med heder, och det handlar konkret om en vit amerikansk officer i flottan, i amerikanska flottan, som träffar en japansk kvinna och gör henne med barn, men sen överger henne då, åker tillbaka till USA och gifter sig med en vit amerikansk kvinna. Alltså ett typiskt ärbart medelklassäktenskap då. Och sen återvände han tillsammans med då sin amerikanska fru till Japan, och i samma stund som den här japanska kvinnan, som då har blivit ostracerad från sitt eget samhälle för att hon har då haft sex med en västerländsk man och fått barn med honom och inte gift sig med honom, han har ju övergett henne, hon begår då självmord i samma ögonblick, kan man säga. Och det är liksom den stora finalen i den här operan. Som i sig då är alltså en av de mest älskade operorna, sannolikt, om man tittar på hur ofta den sätts upp. Och det har ju mycket att göra med att musiken är ju liksom fantastisk, det går inte att komma ifrån. Men handlingen har ju alltid varit, särskilt då från och med att, låt oss kalla det den postkoloniala vändningen då, slutet på 1900-talet, när man börjar titta på den här typen av stereotyper då, kring olika utom europeiska kulturer, så har just handlingen liksom varit besvärlig att hantera för den regissör som sätter upp den här operan. Men det är någon slags grundberättelse, kan man säga då, bakom det här med intimrelationen mellan vita män och asiatiska kvinnor, kort och gott, som ju återkommer i Clavels roman och i tv-serien.
Europa har ju då vid det här laget 1904, när Puccini-operan kommer, har ju haft då kontakter med östra Asien i flera hundra år. Och det har ju liksom ofta varit väldigt populärt med östra Asien också. Till exempel under 1700-talet så var ju då den här entusiasmen för Chinaware, alltså som det då heter på engelska, det vill säga asiatisk porslin, och vi har Indiska kompaniet i Sverige, den här estetiken som är populär. Men ändå så kan man ju då säga att det sker någon sorts förändring här runt år 1900 i den västerländska synen på Österlandet och då inte minst Japan. Vad är det som Madame Butterfly egentligen representerar för förändring?
Det som sker samma år ju, som den här operan har premiär i Milano, tror jag det, vilket det brukar vara när det är italienska operor, det är att Japan går i krig mot Ryssland. Och det här kriget då, som går under namnet rysk-japanska kriget, som utspelar sig 1904-1905, det betraktas som det första moderna kriget, alltså med modern vapenteknologi, där en icke-västerländsk, eller man så vill, icke-vit makt besegrar en vit-västerländsk makt då, i ett, alltså på slagfältet, vilket sänder chockvågor över hela världen. Så det är ju det är en vändning som äger rum här som då förebådar det som komma skall senare under 1900-talet då med, och det är långt senare naturligtvis med avkoloniseringen och sådär.
Ryssland skickar ju då sin Östersjöflotta hela långa vägen runt hela jordklotet för att då besegra den här underlägsen som man då förutsätter då. Det här är ju liksom kolonialismens stora tid. Man tror att det ska gå ganska lätt till och med, men så ser man då till sin chock då att det här moderniserade Österlandet kan då besegra Västerlandet. Och då ska man ju komma ihåg att den här, det var en ganska biffig flotta som ryssarna skickade runt halva jorden. Men man fick ändå på tafsen. Så där kan man väl se en dubbelhet. Dels så finns det då liksom en antiryska stämningar i Europa som tycker att det här var ju bra och rätt åt ryssarna liksom att de fick stryk. Men samtidigt så blir man ju då lite skrajsen för Japan, eller hur?
Ja, precis. Och bara några år innan så har ju boxarupproret utspelat sig i Kina som visserligen slogs ner väldigt blodigt då av en koalition av västmakter tillsammans med Japan ska sägas. Men det var ju någon slags varningstecken att det var mycket svårare att behärska den här delen av världen på ett, om vi säger kolonialt sätt, än vad det var i övriga delar av världen. Alltså runt 1900 har ju större delen av Afrika exempelvis då hunnit koloniseras. Men här är det någonting som liksom inte riktigt funkar.
Och Japan blir aldrig en koloni, eller hur?
Japan är det enda europeiska icke-västerländska landet som lyckas modernisera sig och nå upp till Europas och västvärldens nivå. Det finns sådana liknande försök i andra icke-västerländska länder. Kina försökte ju också, Osmanska riket försökte, Iran som då heter Persien försökte, Egypten försökte, och det görs andra typer av mindre sådana här försök att liksom självcivilisera sig. Nu låter det kanske konstigt, men ja, alltså som en västerlänning helt enkelt då. Men det är bara Japan som lyckas på den här nivån, så att man blir aldrig en koloni helt enkelt. Däremot, vilket är viktigt att också komma ihåg, så tvingas Japan ändå in i det som kallas ojämlika avtal med olika västmakter, även Sverige som då samtidigt är, alltså Sverige och Norge under unionstiden. Och det är sådana avtal som exempelvis stipulerar att västerlänningarna har en slags extra territorialrätt i vissa av Japans hamnstäder, inte minst i Yokohama, som är där det växer fram en västerländsk expatbefolkning. Och det är ingen slump att det är där som Madame Butterfly utspelar sig. Men de här fördragen, när Japan väl liksom blir allt mäktigare, så ser man till att skippa de här fördragen eller omförhandla dem. Så man brukar säga att en bit in på 1900-talet så är Japan på samma nivå som väst. Och då kan man liksom börja agera på samma, om man så vill, jämlika nivå.
Det här syns ju på det sättet i Shogun-berättelsen, att det är då dels då ett samhälle som västerlänningen Blackthorn, som han då heter i Shogun, imponeras av den här liksom civilisatoriska nivån. Samtidigt som det är väldigt viktigt i Shogun att han chockas av våldsamheten, brutaliteten, att man kan, är man samurai, det här förekommer då i Shogun-berättelsen, är man samurai så har man rätt att hugga huvudet av vem man vill när man vill, och som inte är då samurai. Och det här tycker han är ju barbariskt, och också det här med den öppna sexualiteten som han dels så njuter av, att han får ligga med kvinnor till höger och vänster precis hur han vill, men det är också någonting som är omoraliskt, som man inte skulle kunna tänka sig göra i Europa på det sättet i alla fall som sker. Den här dubbelheten, att det är liksom beundransvärt men samtidigt underlägset i Europa, när det är den kristna västerländska civilisationen när det gäller moral, det återkommer liksom från nästan från Marco Polo framåt, eller har jag fel?
Ja, men så är det. Det är ju den spegel som europeer har då, liksom, det är ju den kristna etiken, om vi säger kristna värderingar och så vidare. Och de blir ju, då blir ju den här delen av världen väldigt annorlunda. Och just det du beskrev då skulle man kunna beteckna som att det ena då, det här, alltså våldet då, det brukar ibland kallas orientalisk despoti. Medan den här, som det uppfattas då utifrån någon slags kristen europeisk synvinkel, ohämmade sexualiteten då, det behöver inte bara vara sexualitet, det kan vara andra typer av utsvävningar då, det brukar ofta liksom, skulle man kunna kalla någon slags orientalisk dekadans då. Och det är de liksom polerna som väldigt många, eller skulle säga flertalet av de här berättelserna som då Kvävels roman och tv-serien skriver in sig i, kretsar kring. Liksom, de elementen finns där hela tiden, vare sig vi talar om norra Afrika, alltså Nordafrika, muslimska delen av Afrika, eller Västasien, Mellanöstern, eller för den delen Indien, eller den här delen av Asien. Återigen, det är orienten, liksom, essensen av orienten är det här. Alltså despotin och dekadansen på en och samma gång.
Kommer du tänka också på populärkulturella manifestationer av romerska imperiet, alltså det prekristna romerska imperiet innan 300-talet, som ofta går ut på samma sak. Liksom, TV-serien Rome har vi sett, och om du kommer ihåg filmen Gladiator, Ridley Scott, så är det, liksom, det är också det här fullständigt oreglerade våldet i vissa reglerade situationer, så kan man liksom hugga huvudet av folk precis hur man vill. Man kan göra dem till gladiatorer och de ligger med varandra till höger och vänster. Att det är någon sorts... Alla sådana representationer handlar ju egentligen om att om en självidentitet, där man istället för att beskriva sig själv så beskriver man den andra. Den andra, hur är den andra? Och så formar man sin egen identitet utifrån en sorts negativ, fotonegativ. Kan man använda den metaforen fortfarande?
Kan man väl, kanske gör, ja.
vet de unga vad ett fotonegativ är? För? Alltså en tvärtombild så att säga. Jag själv har ju forskat om Evert Taubes sjömansvisor. Han använder ju det här väldigt aktivt. Liksom, han gör tvärtombilder av hur man är i Bahia eller hur man är i Yokohama för övrigt. Och så är man liksom, de är tvärtom, så då är vi tvärtom så att säga. Det vill säga korrekt. Du nämner ju här någonting som brukar kallas för Meiji-omvälvningarna 1868 i Japan. En politisk revolution där då man liksom man frångick ett system som, alltså det var ju shogunatet, och man genomgår liksom en fullständig omvälvning av hela delen. En sorts självreflektiv omvälvning där man liksom vill moderniseras, men också en återgång till den auktoritära kejsarmakten, eller hur?
Ja, det var det, men kanske inte omedelbart, utan det kommer lite senare. Till en början så är ju prio ett att komma ifatt väst då, och man skickar ut delegationer till Europa och USA, Sverige också för den delen. Den så kallade Iwakura-delegationen besöker kungariket Norge-Sverige, då, eller Sverige-Norge på den tiden, under andra hälften av 1800-talet, för att just undersöka hur det svenska och norska också samhället då har byggts upp. Och sen kopierar man det som man tycker liksom funkar bäst. Man plockar skolsystemet från ett visst land, man plockar armén från ett annat land, kanske statsförvaltningen från ett tredje land och sådär. Och sen anställer man också västerlänningar då som rådgivare, kan man säga, som är på plats då, hjälper japanerna att modernisera landet. Och sen lite senare, framförallt från och med 30-talet då, så kan man säga att Japan glider in i en allt mer auktoritär och i det närmaste fascistisk inriktning. Och dessutom hittar man ju hem, om man säger så då, genom att man allierar sig med Italien och Tyskland.
Det här skiljas ju till exempel i en annan sån här japansk manifestation, nämligen Miyazaki, animatör. Han har ju berättat om sin pappa som tydligen var med och designade Zero-jaktplanet, det berömda jaktplanet från andra världskriget, genom att åka till Tyskland och lära sig om flygplansteknik i Tyskland. Så man är liksom aktivt utåtsökande, och det här borde ju då ge liksom en generellt sett positiv bild av Japan i västerlandet, för här kommer de och är trevliga och vill lära sig mer och så vidare. Men parallellt så växer då den här bilden av gula faran fram, the yellow peril som det heter på engelska. Man brukar framhålla Japans expansion i Kina 1895 och framåt. Man brukar framhålla rysk-japanska kriget, men det är också liksom en sorts allmän skräck för att här växer liksom den här makten fram som faktiskt inte bara imiterar oss västerlänningar, utan som också är ett potentiellt militärt hot mot västerlandet, vilket vi också kan samfärdiga sen med attacken på Pearl Harbor 1941.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Själva begreppet av gula faran, hur skulle du beskriva begreppet gula faran?
Ja, det myntas då av den tyske kejsaren Wilhelm den andra runt 1900. Han ger till och med order om att hans hovmålare då ska skapa, eller måla en tavla helt enkelt, och kopiera den här tavlan skickas runt till furstarna runt om i Europa. Det är möjligt att till och med Oscar den andra får en kopia, jag är osäker om det var så, men i alla fall. Och där ser man då Europas länder representerade av furstar hotas av det som han då hade myntat som gula faran, Gelbe Gefahr på tyska. Och det är i form av en buddha-gestalt som är både Japan och Kina och hela den delen av världen. Ja, sen kommer ju då boxarupproret, sen kommer rysk-japanska kriget och lite senare så, eller ja, flera decennier senare så kommer ju andra världskriget. För en västerländsk liksom publik så känns det ju som att det här liksom är på riktigt då. Den här idén då om att den här delen av världen är så mycket svårare att hantera för väst än övriga delar av världen som man då har lagt under sig. Inte bara det, utan ett land här, och det är Japan då, har ju till och med liksom uppnått inte bara samma nivå utan till viss del också överträffat väst när det gäller vissa typer av tekniska landvinningar och sådär. Och det skulle ju sen då visa sig under andra världskriget att Japan hade nått väldigt långt när det gäller militärteknik och sådär.
År 1937 så erövrar ju då Japan Nanjing, och alltså den kinesiska huvudstaden, och genomför den så kallade Nanjing-massakern som är folkmordsliknande fruktansvärd massaker. Hur många människor dog?
Ja, hundratusentals.
Ja, precis. Och sen fram och 1941 så kommer Pearl Harbor, som är liksom inte bara en väldigt framgångsrik och väl genomförd militär attack, utan det är också liksom ett anfall utan föregående krigsförklaring, och det är liksom en smygattack. Man smyger in hangarfartygsstyrkor mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii-öarna. Man chockas ju inte bara av att det är en väldigt väl genomförd militär manöver, utan också att den är då lömsk och feg och smygig liksom. Det finns ingen heder i den, tycker man. Och det här bekräftar ju sen under hela andra världskriget också liksom den här oerhörda nidbilden som finns av Japan med den här tiden, nämligen att det är fega, feminina men ändå skräckinjagande effektiva soldater som är drivna av någon sorts närmast religiös fanatism. Det här ledde till oerhörda konsekvenser, till exempel då för japaner som bodde, japanättlingar som bodde i USA. Man spärrade in dem i koncentrationsläger och så vidare. Hur manifesterades japanhatet under andra världskriget, skulle du säga?
Ja, det blev ju för särskilt USAs del, men även för britterna och de andra västmakterna, nästan ett slags raskrig. Det var ju de termerna som man framställde japanerna då. Man mobiliserade alltså dåtidens arsenal av rasstereotyper av asiater och specifikt då japaner. den krigspropaganda som ja, liksom gällde gentemot Japan var mycket mer extrem än den som gällde mot Italien och Tyskland och de andra axelmakterna då, eller med axelmakterna allierade. Så det, vilket också utspelade sig, eller kan man säga avspelade sig i krigföringen i sig då, som blev på en helt annan nivå än kriget i Europa. Visserligen var kriget i Europa också otroligt blodigt och sådär. Och på östfronten var det ju från tyskarnas sida samma typ av raskrigsliknande krigföring. Men i Stilla havskriget så man dödade varann till sista man och sådär. Och det var liksom ingen paradon och allt. Det var ja, ett väldigt otäckt krig från båda sidor absolut. Men som från USAs och västmakternas sida då liksom var helt... Det var inget man på något sätt försökte dölja utan... Det var det handlade om. Det handlade om, som man kunde uttrycka det ibland, den vita rasens heder. Dessutom så ville man också återerövra sina förlorade kolonier. För det är ju den andra liksom, aspekten av andra världskriget och Japan. Då. Japan som då är den enda nationen som lyckas modernisera sig. Efter Pearl Harbor så kan man säga att japanerna inledde ett slags blixtkrig emot samtliga europeiska kolonier i regionen. De vinner ju överallt på slagfältet, japanerna. Och vilket gör att de andra europeiska kolonialmakterna, de börjar också betrakta det här kriget då i Stilla havsasien som ett slags raskrig. Där det är så mycket mer som står på spel än liksom bara kriget i sig.
Det här föder ju väldigt många olika populärkulturella uttryck. Ett återkommande uttryck är ju det japanska krigsfångelägret som är då filmer om till exempel då hur fruktansvärda grymheten som japanen representerar i det västerlandets ögon. Och den mest kända manifestationen där skulle jag väl då kanske säga filmen Bron över floden Kwai från 1957. Där den här fruktansvärt grymma japanen, österlänningen som då har besegrat brittiska soldater ändå möter en överlägsen moraliska västerlänningen i form av befälhavaren för de här tillfångatagna soldaterna som har sån oerhörd heder så att till och med den grymme österländska japanska officeren tvingas liksom erkänna att det här är ju en fantastisk människa. Intressant att här hittar vi alltså då James Clavell som då var brittisk krigsfånge, australiensisk brittisk krigsfånge i Japan. Och det intressanta med alla de intervjuer som gjorts med James Clavell innan han dog om den här framgången med Shogun, det är att de börjar nästan alltid att säga du var ju själv brittisk krigsfånge och du, ja, säger han, ja, den här berättelsen om Shogun egentligen är berättelse om mig själv, säger han. Den här bilden av gula faran och den fruktansvärt grymme japanen blir då en viktig del av västerlandets syn på, inte bara på Japan utan även på liksom österlandet överhuvudtaget, som förstärks av andra världskriget. Men sedan händer då någonting. 1947 efter kriget och efter atombomberna mot Nagasaki och Hiroshima inte minst, så får Japan en ny demokratisk konstitution och man förbjuder innehavet av väpnade styrkor i Japan. Det är också viktigt. Och Japan är liksom, kan man säga, uträknat. Men på 1960-talet händer någonting väldigt speciellt. Nämligen att det sker en enorm, mycket snabb ekonomisk tillväxt i Japan. Som då ger upphov till begreppet det japanska undret. Och mycket snabbt så blir Japans BNP, alltså bruttonationalprodukt, den näst största BNP i världen. Och det här innebär att det här japanska miraklet, det är Japans ekonomiska mirakel, föder då en flodvåg av intresse för Japan i västerlandet. Och här hittar vi då romanen Shogun som kommer då mitt i detta. Nu börjar det så komma in till våran livstid, eller hur? Vi är ju så pass gamla så vi minns 1970-talet. Hur upplevde du det här Japanintresset?
Ja, det var ju den här tv-serien då, Shogun, och sen... Att det kom böcker om Japan på svenska och en del var ju till och med författade av svenskar. Det var ju också någonting nytt. Japan fanns med liksom, ja, det fanns ju SVT, det var ju SVT som är där upp. Så det fanns en närvaro av Japan då, som för mig också då representerade Östasien, den del av världen som jag själv då har mitt ursprung i, som jag noterade. Som då, kan man säga, kulminerade på 80- och 90-talen framförallt. När Shogun gick och därefter så hade ju många svenskar, unga inte minst och barn och unga, snappat upp glosor, japanska glosor, och sådana kunde jag ju mötas av. Och det var det väl liksom på skämt, för i Motala där jag växte upp visste ju alla att jag var adopterad från Korea, men det fanns ju någon slags liksom antydan att jag är från samma del av världen.
Men finns ju nog mycket forskning om det här som den här japanska vurmen ledde till. Och det var ju då inte minst så en enorm produktion av populärkultur, guideböcker, resehandböcker, film, spelfilmer, tv-serier och inte minst shogun, romaner, ABF-kurser. Man skulle gå och lära sig om Japan och inte minst, som jag själv då var en del av, man skulle gå och lära sig karate. Innan det så fanns ju judo, men karate hörde mer till den här liksom vurmen. Och det var att man skulle liksom inte bara lära sig slå folk på käften, utan man skulle slå folk på käften med någon sorts zen-buddhistisk inställning till livet, universum och allting. Rings a bell, kommer du ihåg det här?
Ja, jag visste. Jag tränade själv karate på den tiden, vilket ju för mig då fick en lite annan innebörd, som sagt, för att jag adopterade från Korea och den lärare som jag hade då råkade vara från Asien själv, vilket var rätt ovanligt. För den japanska invandrargruppen har varit väldigt liten i Sverige. Men visst är det så, alltså 80- och 90-talen, det är en vurm för Japan som särskilt då når unga människor, som är de som adapterar det nya först. Men det är ju också någon slags motreaktion i form av en uppsjö av stereotyper om Japan och asiater. Det är liksom en slags alltså motreaktion till att Japan då är på väg att i det närmaste detronisera USA då som den största ekonomin i världen. Och det här, som jag minns det då, det är liksom, det eskalerar när Japan, eller inte Japan, det är japanska företag och rika japaner börjar köpa upp både amerikanska och andra västerländska företag. Bland annat så köper man ju upp två av de stora Hollywood-filmbolagen, liksom ett av de största, kanske till och med det största musikbolaget. Under den här tiden så är det ju fortfarande vinylskivor och snart också CD-skivor som gäller. Så ja, eskalerar kan man säga det här liksom motreaktionen då, som får ett namn till det här. Man pratar om Japan bashing på engelska, så att det nästan att det är rättmätigt att göra det också. Liksom, att basha Japan och japaner, och som lätt blir hela liksom Östasien på en gång. Det är ett sätt att liksom hantera den här oron och stressen över att Japan är på väg att bli något, alltså stort igen då, fast inte den här gången militärt utan ekonomiskt.
Jag minns ju så tydligt innan det här pratade om Japan-skit. Nämligen att det kom liksom japanska produkter, så var de billiga och de var dåliga. Och det var liksom någonting som man höll i 10 minuter, en transistorradio, så slängde man den. Men sen så kommer de här, det börjar ju mycket med bilindustrin, Toyota och Mazda och sånt där. Att de inte bara då utmanar framförallt den amerikanska bilindustrin, som visar sig väldigt sårbar inför det här. Och då kommer oljekrisen in i bilden också. De amerikanska bilar är liksom bensinslukande stora monster från 50-talet i princip. Så kommer de här billiga, men också att det blir bättre och bättre kvalitet. Och det här leder till att det blir liksom en sorts sanning inom näringsliv och industrialism, att vi måste kopiera japanerna, annars kommer vi att gå under. Och då handlar det inte bara om att hur man bygger bilar, utan det handlar liksom om hur man gör affärer, hur man arbetar. Man framhåller den japanska arbetsmoralen, eller hur? Att man är lojal mot sitt företag. Hela det här spektrumet, du kommer ihåg, eller hur?
Ja visst. När det gäller själva produktionssättet, så är det ju det som brukar kallas toyotismen då, som ersätter det som tidigare kallas Fordism. Alltså Ford.
Henry Ford.
Ja, precis. Som är liksom ett mer flexibelt sätt, anpassat efter den senmoderna liksom kapitalistiska ekonomin. Det är Japan som liksom går i bräschen för allting som på något sätt luktar framtid, kan man säga. Inom kulturens värld då, så myntar två brittiska forskare ungefär vid den här tiden då en term som kallas teknoorientalism. Och det är helt enkelt en specifik form av orientalism som handlar om Japan enbart, kan man säga. Men det är Japan och egentligen hela världen, när Japan på något sätt, japansk kultur, inte bara ekonomin, har liksom lyckats penetrera även västvärlden, och där liksom högteknologin liksom, ja, det har tagit över. Det är då cyberpunk-genren föds, exempelvis, som vi pratar science fiction och så då.
manga som är liksom på väg runt hörnet.
Ja, precis.
Det finns ju väldigt mycket forskning om det här. Jag har ju försökt läsa på så mycket jag kunnat inför idag. En avhandling som jag har fastnat för, den finske forskaren Mari Suvantos avhandling Images of Japan and the Japanese, the representations of the Japanese culture in popular literature targeted at the Western world in the 1980s and 1990s, Jyväskylä universitetet 2002. En väldigt, väldigt spännande avhandling eftersom den tar upp hela det här populärkulturella spektrumet av guideböcker och inte minst då den här epokens stora, stora, stora verk, nämligen Shogun av James Clavell. Som man säger att all historieskrivning handlar egentligen om samtiden. Och frågan är väl då om Shogun inte egentligen handlar om Japan år 1600 utan att det egentligen handlar om Japan och västerlandet 1980 eller någonting sånt där. Om man då liksom ska försöka tolka Shogun inför via sin samtid så att säga.
Mm.
Vad är det egentligen som är? Vad är Shogun berättar om då?
Ja, då är det ju att Japan är liksom en överlägsen kultur helt enkelt. Och att till en början kan man tycka att den här kulturen är liksom märklig, kanske till och med barbarisk. Men ju mer man liksom tränger in i den här kulturen så inser man då budskapet någonstans att den är överlägsen våran och den är till och med, alltså den är för framtiden på något sätt. Det är liksom det här som ska gälla om vi på något sätt liksom ska kunna konkurrera med den här delen av världen. Och det är ju precis det som huvudpersonen väljer den vägen. Han är ju väldigt så liksom anti-Japan till en början då, och sen så till slut så blir han ju som en japan.
Jag tror att du har väldigt rätt där. Japan är framtiden. Den här avhandlingen pekar just då på att den bild av Japan som råder och som än idag råder är då att det finns två stycken Japan som man kan tro är väldigt olika men som egentligen är en helhet då. Yin och yang om man då ska vara lite så här slängig. Nämligen då, det ena då, det traditionella gamla Japan med de här ikonerna ungefär som geishan och templen och körsbärsblommor och samurajer och berget Fuji. Det som vi möter på spabadet Yasuragi om man åker utanför Stockholm, en väldigt populärt spabad liksom. Det är liksom det här Japan, det gamla Japan. Men också då det här nya high-tech samhället med neonljus och elektronik och jättecool populärkultur och manga och allting sånt här. Att de här två bilderna, poängen med det Japan som skildras under 70-talet och 80-talet är liksom att de här förenas. Och du nämner ju liksom att japanen har lagt undan slagskeppet och istället valt liksom affärsmannens dator. Men poängen med det här är väl lite grann att samurajen har liksom lagt undan sin katanasvärd och istället tagit liksom affärsmannautstyrseln. Mm. Men det är egentligen samma person.
Precis. Och det är liksom det som blir budskapet och det som växer fram då. Dels, jag kommer ju då från, eller jag undervisar ämnet interkulturella studier och det ämnet har ju till stora delar alltså sitt ursprung i att Japan är liksom den motpol som man liksom tittar på när man vill framhålla stora och till och med extrema kulturella skillnader. Och då utgår man ju alltid från väst då. Och det är från den här tiden, alltså det är då som det produceras böcker som säljer som smör vid den här tiden, 80-90-talen då. Där affärsmän då ska lära sig att tänka som japaner gör och sådär. För att ens kunna göra framgångsrika affärer med japanska företag. Omvänt då skulle man kunna säga så växer det fram i själva Japan en slags självbelåten idé om hur man själv är då. Där just den föreställningen ingår att ja, visserligen har vi på ytan blivit som västerlänningar. Men innerst inne så är vi liksom, vårat väsen är helt skilt ifrån västerlänningarnas sätt att vara på. Och det har vi behållit och bevarat och det är det som gör oss överlägsna. Så i Japan växer det fram en hel genre av både populärkulturella men också till viss del så kallat vetenskapliga verk som då framhåller japanskheten som fullständigt unik då. Och även i relation till de omkringliggande länderna, för där är liksom Japan bättre än Korea och Kina och andra länder då. Och den här, det är en slags genre då, det får till och med ett namn då, den kallas Nihon Jindron-litteratur, alltså det är litteratur som handlar om det, alltså japanskhetens unika väsen. Alltså en ren, det är ju ren självessentialism helt enkelt.
Då kommer vi då till den intressanta frågan. Hur tas romanen Shogun och tv-serien Shogun 1980 emot Japan? Hur tolkar japanerna den här vågen av västerländsk kultur?
Det är med förtjusning, som jag förstår det. Alltså, man förtjusas över, smickras, skulle jag tro, över att det mäktigaste landet i väst och USA har producerat den här både romanen och tv-serien. Framförallt tv-serien såklart som når ut till så enormt många människor i västvärlden och även i Sverige. Det blir en slags idealbild då som skulle man kunna säga ja, funkar även på japanernas egen självbild vid den här tiden.
Jag gjorde liksom en liten lista på andra sådana här företeelser. Då till exempel filmen Blade Runner, Ridley Scotts fantastiska film från 1982, visar ett Los Angeles som 2019 utspelar sig, som har helt och hållet japaniserats. Den här tuffa amerikanska deckaren, hon ska vara någon så här Philip Marlowe-figur. Han äter ju nudlar och liksom försöker förhålla sig till det här japanska. Die Hard-filmen 1988, den här fantastiska actionfilmen, visar hur USAs kapitalism har japaniserats, symboliserat av Nakatomi Corporation. Karate Kid 1984 i ett spännande. Wax on, wax off, det kommer ju säkert då, Karate Kid.
First wash all the car, then wax.
Wax. But what do I have to wash all the car?
Remember, dear, no question.
Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off.
Där den 17-årige amerikanen Daniel LaRusso, som bor var då någonstans? Jo. Som alltid, det är alltid Los Angeles. Och det är ju inte så konstigt eftersom det närmast Japan så att säga lever ett meningslöst liv, ett tonårsliv. Men han ges då ett meningsfullt liv via japansk kampsport, disciplin och kultur med hjälp av fastighetsskötaren Naruyoshi Miyagi från Okinawa, mer känd då som Mr. Miyagi. Och det roliga är att den här fiktiva karaktären Mr. Miyagi, han har då en bakgrundshistoria. Han är född på Okinawa med sin familj som flyttar till Hawaii för att jobba på plantage. Och så sker Pearl Harbor och de interneras i ett sånt här amerikanskt koncentrationsläger, hela familjen. Där då den unge Mr. Miyagi växer upp. Men när han då når tillräcklig ålder så tar han värvning i amerikanska armén och slåss då mot japanerna i Stilla havskriget, under andra världskriget. Och han är ju krigshjälte. Hans unge skyddsled då, Daniel LaRusso, upptäcker nämligen en av hans gamla medaljer. Så han har den här, vilket är den allra tjusigaste, Congressional Medal of Honor, vad det heter, någonting sånt där. Och det där är viktigt då, att liksom Mr. Miyagi har då både varit utsatt för gula faran, rasismen, men har tagit sig upp och blivit äkta amerikan, mer amerikan än de andra amerikanerna. Lost in Translation, den fantastiska filmen från 2003 av Sofia Coppola om det obegripliga Japan, eller hur?
Ja, det är det som är liksom för högteknologiskt och det är liksom det är ju teknorientalism i liksom i dess ja, mest fulländade form kanske, och där upplever vi Japan inom en vit västerländsk kvinnas ögon då, som ju också blir annorlunda för att det är då inte en vit västerländsk man som det brukar vara när det gäller både Japan och den så kallade orienten i allmänhet. Och hon är ju fullständigt förvirrad helt enkelt. Hon tappar bort sig helt i det här landet, i den här kulturen.
Man fick ju mycket kritik för att vara rasistisk mot Japaner, men visst fog tycker jag. Men Sofia Coppolas försvarade att Japan är i den här filmen inte Japan, utan det är liksom bara en sorts symbol för det obegripliga världen när man lämnar barndom och ungdom och blir vuxen. Men det är väl lite svårt att köpa, för att japaner är nästan karikatyrer i den här filmen, eller hur?
Ja, precis. Och särskilt japanska män då, som framstår som liksom fullständigt obegripliga och feminina, löjliga och så vidare och så vidare. Så är det många som såg den filmen. Alltså det är ju en seriös film, men satt ju och småskrattade.
I Sverige hade journalisten Herman Lindqvist enormt stort inflytande med sin bok Japaner, 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 som är då en referens till ett radioreferat där Sverige mötte Japan i fotboll.
Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för deras egen...
Japaner. 1989 kom den. Där Herman Lindqvist, som idag är mest känd som historieglad journalist, var på den tiden Sveriges Radios korrespondent i Japan. Han var ganska länge i början på 80-talet. Alltså under precis den här tiden när shogun i Japan steg fram. Och han understryker då japanernas artighet, ungefär som när de ger en present när de kommer på besök. Och då ska japaner då säga så här: denna smaklösa kaka är en dålig gest av tacksamhet för att jag, min fula fru och mina dumma barn har fått komma hit. Och det intressanta med den här boken var att jag har läst lite grann, alltså svensk-japaner har skrivit om den här boken, hur de upplevde den. Och de liksom upplevde den som lite konstig och lite han, Herman Lindqvist slarvar ju ofta med saker. Men ändå så tyckte de att det var ganska välfungerande som introduktion till japanska samhället. Har du läst den?
Ja, jag har faktiskt inte gjort det, men jag känner ju naturligtvis till den. Och omslaget är ju lite känt också genom att man har placerat alltså, en storväxt, välväxt Herman Lindqvist tillsammans med kortväxta japaner då, som liksom ska, alltså där man verkligen, bokförlaget helt enkelt har väl valt att göra så, emfasera då liksom den här storleksskillnaden. Och ungefär som att det här är liksom en annan värld i det närmaste.
Spabadet Yasuragi har vi redan nämnt och som ungefär 1997 skapat av den japanska arkitekten Yuji Kashijima. Och det ska liksom vara den här österländska sinnligheten som man kan köpa för pengar. Har du varit där någon gång?
Ja, det har varit. Ja.
För att visst är det trevligt?
Ja, och det efterliknar ju ett japanskt badhus helt enkelt. Inklusive japansk mat och allt det här finns ju där och så. Och de har också genom åren haft japanska invandrare i Sverige då anställda där för att liksom piffa upp det ännu mer om man säger så.
Och det anknyter också till shogun, för att men bada är väldigt viktigt till shogun. Det återkommer hela tiden att man ska bada jämnt och ständigt och hålla sig ren. Men inkopplat i någon sorts zenbuddistisk, konfuciansk liksom sinnlighet och nästan lite sexualisering kanske, eller?
Ja, det finns många aspekter av det här med badkulturen som ju också finns, alltså inte bara i Japan utan den finns även i Korea och sådär. Och den har ju till stora delar också spritt sig från Japan till andra asiatiska länder under när Japan var en stormakt i regionen. Men visst, för en västerlänning så blir det ju ganska lätt åt det hållet. Det här att visa upp sig naken på ett obrytt sätt exempelvis. Och nu är det ju naturligtvis könsseparerat, men det finns ju sådana associationer såklart.
Andra saker som forskningen lyfter fram när den här bilden av Japan och västerländsk kultur, det är även nutidens japaner är liksom moderna samurajer. Då citeras ett uppslagsverk från 1999 som stipulerade att Japanese samurai traditions persisted with minor adaptations. Det här är liksom det maskulina idealet. Någonting annat som ständigt framhåller sig att västerlänningen är individualistisk medan japanen är kollektivistisk. Men det där är väldigt viktigt i shogun också, för där framhålls ständigt att där får liksom huvudpersonen Anjin, alltså den här Blackthorn, han får ju kritik av sin japanska amorösa kontakt med Mariko, för hon säger liksom, ni är fast i eran individualism, men vi har förstått liksom skönheten i att vara en del av kollektivet. Och det där var ju någonting som var viktigt i den här affärslitteraturen under 70-80-90-talet också, eller hur?
Ja, det var väl den viktigaste kulturdimensionen då som lyftes fram. Individualistiska kulturer kontra kollektivistiska kulturer, där USA då gärna framställdes som det mest individualistiska landet då, liksom, och Japan det mest kollektivistiska. Och det var det också som då ofta sades förklara att det uppstod en massa missförstånd och även konflikter företag emellan exempelvis då, affärsmän som inte drog jämnt och så. Så det var mycket där som man hade tomvikt vid. Och då fanns det liksom, alltså den litteratur som producerades då, så kunde det liksom finnas handfasta tips om hur man skulle övervinna den här kulturskillnaden då, genom att behandla varandra liksom utifrån sina förutsättningar och sådär.
Någonting annat som alltid framgår och som har att göra med den här badkulturen är då att Japan och alltid framgår också som väldigt rent. Och renhet vet ju vi som akademiker att det här kan man tolka väldigt mycket mycket in i liksom rasrenhet och sånt där också. Men just den här prydligheten och renheten, och om du ska citera just romanen Shogun, så säger då Blackthorne, den här engelsmannen, att när han ser en japansk trädgård, att the garden was unlike anything he had ever seen. A little waterfall and stream and small bridge and manicured paths and rocks and flowers and shrubs. It is so clean, he thought. So neat. Prydlighet, renhet. Men om man då ska försöka summera denna Shogun-timme, skulle man då kunna citera en resehandbok från 2000. Då ska då förklara Japan för besökaren från västerlandet. This country remains for many enigma, an unsolved riddle, westernized but different from any western country. A part of Asia, but clearly unlike any other Asian society. Japan is uniquely adaptable place where tradition and modernity are of one continuum. Hur skulle du vilja summera dagens samtal?
Ja, nej, men det är väl ett bra avslut. Ett snyggt citat kan man säga då, som på något sätt avspeglar egentligen både japanernas egen självbild och den bild av Japan som vi har i väst av Japan, som kommer till uttryck då i tv-serien Shogun. Sen finns det andra aspekter som liksom, ja, om man skulle börja gå in på adaptionen av romanen då, så har ju den här senaste versionen då som släpptes nyligen, den har ju också prisats för att den just har tagit till sig det man skulle kunna kalla den postkoloniala vändningen då, alltså där de värsta excesserna i stereotyper som förekommer i både romanen och den första tv-serien har ju dämpats eller till och med försvunnit. Och det är väl en av orsakerna till att den har fått så bra kritik, skulle jag tippa på.
Har du sett den någonting?
Bara de första delarna.
Ja, det kom ju senaste delen igår här, och jag måste säga, jag såg ju senaste delen i morse då för att inför den dagens samtal. Jag måste erkänna att jag är helt hooked. Den är ju fruktansvärt välproducerad. Så oavsett om man liksom uppskattar bilden av Japan år 1600 eller bilden av Japan år 2024, så måste jag erkänna att det är riktigt bra tv i alla fall. Det är det ju. Har du varit till Japan någon gång?
Ja, flera gånger har jag varit där.
Är det ett trevligt land?
Ja, det går inte att säga något annat än att det är trevligt att både vara där och resa runt där och ha med japaner att göra, om man säger det.
Vad är det som är trevligt?
Som svensk så finns det ju någonting som liksom, ja, påminner om en slags nordeuropeisk, luthersk, nordisk då kultur. Det finns ju vissa likheter ändå. Det är lätt att liksom ta sig fram där. Alltså språket är ju en sak då. Om man inte kan läsa japanska så är det ju naturligtvis besvärligt. Men bortsett ifrån det så är det förvånansvärt bekvämt på något sätt. Det är ingen, alltså människorna, japanerna är liksom inte, ja, det är väldigt så, alltså stereotypa uttryck här, men de är inte störiga på något sätt. De är just artiga och de är hjälpsamma. Det låter som att det bara
är... Det är rent och prydligt.
Ja, det är det dessutom också. Sen är ju det här till viss del en yta, för att om man åker dit flera gånger så ser man ju andra delar av Japan. Och det japanska samhället, det finns ju många liksom delar av det japanska samhället. Det finns olika samhällsklasser, det finns olika städer. Det finns skillnader mellan olika provinser och så vidare och så vidare.
Med det sagt så tackar vi så hemskt mycket för att du kom, Tobias, och berättade om allt det du har berättat om. Det var väldigt lärorikt, och inte minst så tackar vi Per på Beppo som har varit vår eminenta studiotekniker idag. Tack så hemskt mycket. Nicka om du tycker att det var någonting att lyssna på. Ja, han nickar. Och inte minst till sist så tackar vi så hjärtligt mycket dig som har lyssnat. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.